Amen.
Efter 3 dagar så fick ju Paulus synen tillbaka. Alltså, tänker du att det var Jesus han mötte och han var blind? Normalt så brukar vi liksom läsa att här mötte vi Jesus och de fick synen åter. Nej, de mötte Jesus och han var blind. Det behövdes här. Någonting annat inre fick bli läkt under tiden. Då fortsätter jag från vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn. Igen då, en syn. Ananias, han svarade: här är jag, Herre. Herren sade till honom: bege dig till en gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Du ser, han ber. Dit har alltså Paulus kommit. Från att bekämpa Jesus, så här nu på 3:e dagen, då ber han. Han har fattat budskapet. Och det märker Jesus. Han ser från sin himmel vad som sker. Även om Paulus tror att allting är dåligt. Men det tror inte jag Paulus tror efter sin egen upplevelse. Om man upplever det där, då vet man att ingenting är dåligt. Ingenting. Och man vet också att Gud är barmhärtig. För när Guds ljus kommer, då finns det ingen av oss som är ren. Men om vi då förstår liksom att Gud är god och allt genom god och ingenting annat än god, så är inte hans ljus någonting att bli rädd för. Han är möjligheten att Gud bära på någonting som inte ska vara hos en människa eller hos en kristen. Det är bara Guds ljus en möjlighet. Nästa steg är min muns bekännelse och så kommer blodets rening. Enkelt. Men det ska liksom ske när den heliga ande visar oss. Vi ska inte liksom hålla på rota sönder varandra på något psykoterapeutiskt sätt. Det är bara skadar. Men när den heliga ande sätter fingret på henne, då är det också rätt tid. Nåväl. Och här talar alltså Gud. Många gånger så finns det folk som kritiserar. Vadå, kan du höra en Guds röst? Och de menar kanske inte mig. Det finns andra som säger detsamma. Ja, ibland tycker man så. Men då måste man förklara allting lite luddigt. Eftersom folk kan lika gärna säga: ja, men om du hör en röst, då är du väl psykiskt sjuk då? Ja, visst, det finns sådana psykiska diagnoser. Men låt inte sådana psykiska diagnoser, för de kommer inte från Gud. Låt inte dem fördärva er. Psykologin kommer inte från Herren. Åh nej. Men det kan skrämma oss. Och här säger ju Herren då i en syn. Och det finns ingen beskrivning på hur synen var. Han bara redovisar liksom exakt. Så här sa Herren, det uppdraget fick jag. Från 12:e versen. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Ja, här har Gud gått ett steg före. Det här är verkligen förutberedda gärningar. Det här säger att Paulus har också fått sett, eller Saulus har också fått sett, att Ananias ska komma hit och ge hans synen åter. Så han är förberedd på det. Då svarar Ananias: när jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med full makt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå. Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, är en Jesus som visar sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den heliga ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Det var inte så mycket krångel här. Kortfattat och härligt Gud beskriver saker ibland. Och han fick sin syn igen och blev döpt. Sen åt han och fick nya krafter. Ja, då vet vi exakt hur det gick till. Så Gud överöser oss inte med en massa onödiga detaljer. Vi får ändå reda på liksom ungefär vad som skedde. Det skulle jag behöva lära mig lite av. inte överösa folk med en massa onödiga detaljer, menar jag. Saul stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogen att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem ville utrota de som åkallade detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Det var ganska logiskt på något vis att Gud sände just Paulus. Paulus var ju själv jude. Och han var ju känd för att vara mot Jesus. Och han sändes till synagogerna och de var ju mot Jesus. Så han var väl mottagen där. Men sen när han väl pratade, då bevisade han att Jesus var Messias. Han har ju blivit omvänd, det kände inte de till. De förväntade sig någonting annat. Hade de vetat att han skulle komma och prata om Jesus har dem i låstörn för den. Nu fick han in evangeliet där också. Efter någon tid beslöt judarna att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras beslut. Dag och natt höll de till och med vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. Alltså, hur såg de på Paulus? Ja, jag kan tänka mig hur de gjorde. Nu ska vi jämföra Paulus med Judas. Han var en förrädare. Sett från lärjungarnas perspektiv var Judas en förrädare. Han förrådde Jesus. Paulus var en förrädare från judarnas håll. Han gick inte längre deras väg och han förrådde fariseerna. Och förrädare brukar man inte tycka om när det är krig. Guds folk, de lämnar över saken till Gud. Men de som inte är Guds folk, de gör inte det. Så de omringar stan. Varenda port står det folk, så han kan inte fly på nätterna. Och på dagarna håller de koll på han. De är ute efter att döda han. Så när han är innanför Jerusalems murar, då är det svårt för han att komma därifrån. Men då tar några som vet om det här, och på natten firar ner han en korg då, så han kan komma över muren utan att behöva gå igenom någon port. Och så flyr han. Och det här händer Petrus mer gånger framöver. Eller Paulus mer gånger framöver. I varje fall, när han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var lärjunge. Vilket läge han hamnade i. Nu kommer han till de kristna lärjungarna och inte de heller vågar ta emot han. Alltså, han har ingen att vara med längre. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Paulus hade sett Herren på vägen och Herren hade talat till honom och Saulus frimodet hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sen stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna, men de försökte röja honom ur vägen. När bröderna fick veta det förde de honom ner till Caesarea och sände honom sedan till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Det är märkligt att den heliga ande låter den här beskrivningen stå precis här. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén. Vad säger Gud här? Ja, Paulus har blivit frälst. Nu är det lugn och ro för oss alla. Han som var spjutspetsen, härförarna för de som förföljde Kristus och vägen, har blivit frälst. Så nu är det lugn och ro ett tag. Men folket ville bli kvitt karn. De förföljde han och ville bli av man jämt och överallt. Det här kände de till. Och så här kan det hända ibland. Jag vet om till exempel en, vad händer, vi har väl någon broder eller syster som har lämnat typ islam. Ja, många av dem måste hållas undan. Även här i Sverige nu då har jag läst och förstått. Ja, inte heller det där, och jag har aldrig behövt uppleva själv i varje fall. Sen tänkte jag avsluta med det här med det första som hände här i kapitel 9, när Jesus visade sig för Paulus så att han vart blind. Där kallades Paulus. För redan där så fick han klart för sig att jag har ett uppdrag åt dig. Ungefär så av Gud. Han visste inte riktigt, men han skulle gå till Damaskus, skulle han få reda på mer vad det var då. Och så småningom får han reda på det. Och det går en tid här som är några månader. Och Paulus är, eller Saulus då, är extremt frimodig. Predikar Jesus överallt han går fram. Hans vänner och lärjungar måste hjälpa honom att fly så han inte blir dödad. Och så fortsätter han bara i nästa stad, och så händer samma sak. Och så håller det på. Karn har verkligen fått möta Jesus. Han vet ju att han kan få bli dödad vilken dag som helst. Han fortsätter ändå. Hittills så kallas Saulus för just Saulus. Här hade han sin utkårelse. Men sen hade vi, som vi läser i Apostlagärningarna 13. Då ska vi se när han då blir officiellt utsedd, så att säga. 13 och första versen. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sade den heliga ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för en uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Härifrån kallas Jesus, eller Saulus, för Paulus. Och märk väl, så var det inga mänskliga påhitt det här heller. Utan det står att det är den heliga ande som sa till: avskilj Barnabas och Paulus för det här. De lärjungar som fanns där, de lydde den heliga ande, för de hörde vad heliga ande sa. Och de gjorde som det var. Och här var han, ja, missionär. Han var utsedd av Gud att gå ut med evangelium till hedningarna. Och det var ju klokt. Det hade kanske hans lärjungar sett. För så länge han var på judiskt område så ville de bara döda han. Han var ju en förrädare. En kvissling, som det kallas. Härifrån är det här alltså Paulus. Så det, Paulus gick och förföljde tidigare. Han gjorde samma saker själv efteråt, och ännu större saker. För Paulus var den som, ja, folk la ut sina sjuka. De la ut dukade grejer och la han händerna på när eller hans skugga kom på när, så var de frisk. Så det var liksom mer. Paulus var värre, kan man säga. Och han tjänade verkligen Jesus. Så när det kommer folk och förföljer oss någon gång ibland, så det händer ju. Ska vi väl kanske inte gå med på vad som helst. Men vi ska inte glömma bort det faktum att om en vecka kan det vara de som leder oss dit Herren vill. Om de har blivit omvänd till Jesus, vill säga. Vi vet inte vad Herren har i tankarna. Vi vet att många som förföljer kristna och ser ner på oss på många sätt, de är egentligen avundsjuk. De vill ha det vi har. Men de kan inte uttrycka det på något annat sätt. De vågar inte tro att det finns en Gud. Så då måste de tycka att vi är tokiga istället. Men egentligen vill många egentligen ha det. Nåväl, det här är alltså den heliga andes verk. Följt upp med uppenbarelser. Följt upp med helanden. Följt upp med Guds tilltal och tillsägelse. Följt upp med folk som följer och lyder. Och så bygger Gud upp sitt verk. Det står aldrig hittills, utom vid ett tillfälle. Det var när man skulle utse den 12:e aposteln. Då, om det står det skrivet att lärjungarna och den heliga ande, Alltså då resonerade de lite själv. Och tillsammans med den heliga ande kom de fram till att de skulle dra slott om det hela. Men det var Gud man hade lärt sig att lyda. Och någonting som vi tycker så självklart idag, det är det här att det måste finnas ett självförverkligande. Jag måste få känna mig betydelsefull. Jag måste få känna att jag är någonting. Jag är någonting. Ja, det är sant. Men vad tråkigt för dem, de måste leva in. För det är så långt, långt, långt mycket bättre. Varför ska du sträva efter självförverkligande när man kan sträva efter Guds förverkligande? Varför ska du springa omkring och tycka att du behöver självförtroende för? Varför inte få Guds förtroende istället? Vad ska du gå omkring och tro att du behöver en massa självkänsla för? Är det bättre att ha lite Guds känsla? Varför säger Jesus i sina namn förhärligas att vetekornet måste ner i jorden och dö? Att det är genom att förlora sitt liv som man vinner. Jesus säger ju så. Och det gäller oss också. Jaget och självet är en avgud. Det kommer aldrig att bli någonting annat än en avgud. Hur vän hyllar ni, hur vän förklarar ni, hur vän vill upphöjarna som man har gjort i Sverige och i kyrkorna under många år, så är det fortfarande en avgud. Om vi tror att Gud är så liten så att han skulle behöva mitt själv. Jag är ju bara skapad. Han har skapat varenda millimeter i mig. Han har skapat varenda millimeter i alla människor som finns och någonsin har funnits. Han har skapat hela universum. Han har inte ett dugg behov utav jaget och självet. Han vill ha redskap. För den han är. Och för det hans vilja är. Han vill ha ett själ som är öppen för att få den här kraften ifrån himlen. Så att det kan bli något gott som händer. Jag menar, tänk om någon drabbas av cancer. Hur underbart skulle det inte vara att veta om. Jag har med Gud att göra. Du behöver inte oroa dig. Vi ber för det. Gud hjälper. Vad underbart det skulle få vara och få göra så. Istället för att se en som man älskar tyna bort och försvinna på ett sjukhus. Ja, alltså gåvorna finns. Guds ord är detsamma. Vart finns de som kan bära dem? Det är frågan man ska ställa sig. I Sverige är vi själviska. Överrimliga. Alla är ju inte det. När man säger det till kristna så vet jag mycket väl att kristna är mindre själviska än kanske många andra. Många gånger. Men vi kan inte undgå att komma ifrån det faktum att vara vuxen upp och forma sin kultur där själviskheten har frodats. Och att vi i många lägen söpte ner. Och själviskheten är en avgud. Enligt Guds ord. Hur många människor idag och kristna som går där och brottas med ett svårt liv. Som inte har någon självkänsla kvar. Ändå längtar efter det. Ja, och när den personen vill ha lite självkänsla, det är ingen som bor här i bygden, men så kände jag att jag kan inte hjälpa det. Jag kan inte det. Du tror att du behöver mer självkänsla för att klara det. Jag vet att det blir en ytterligare börda för dig. När man har kommit så långt så att självkänslan är borta, så betyder det oftast att Gud redan har agerat. Nu ska vi se vad han kommer med istället och få bygga upp, och det kommer inte att bli självkänsla. Men det blir någonting mer utav att tillhörigheten till Gud. Guds barn får bara växa där istället. De som inte har någon självförtroende. Ja, det kan vara bra att ha det i vissa lägen i den här världen. Jag kan garantera att det behövs inte. Jag menar, vad jag fick istället för att få en massa självförtroende när jag varit nyförälder, så jag kan tala om er att jag var otroligt aktiv under mina första år som kristen. Och jag vittnade om Jesus överallt jag gick fram. Jag bad för folk överallt jag gick fram. Så fort det fanns en människa var det för mig en möjlighet. Var en kristen gick jag bara vidare. Och så träffade jag någon som inte hade hört talas om evangeliet. Och det var mycket roligare. Och så höll jag på så. Och Gud förde mig så. Jag förde dem aldrig till någon kyrka. Jag kunde inte det. Jag höll dem aldrig fast hos mig själv. Men jag ville att de skulle få höra om Jesus och lämna sitt liv till Jesus. Sen vet jag tyvärr inte vad som hände med dem. Men de var några stycken. Aldrig någonsin fick jag vara med och be för att bygga upp någon människas självkänsla. Aldrig någonsin har jag fått någon maning om att någon människa ska få lite självförtroende. Förtroende kan man få. Men förtroende till Gud. Vad ska man ha förtroende till sig själv att göra? Det räcker ju inte. Hur många människor är det inte som har blivit utsatt för mobbing i sitt liv? Och så har det kommit några nya sådana här begrepp. Där de kallar det för att de har inte social kompetens. Ja, till dig som har det så, du behöver ni inte om du är kristen. Inbillar inte att du behöver det. Det är bara ett ord som mobbarna har skapat för att rättfärdiga sin mobbing. Om du lugnar ner dig tillsammans med Gud kommer du se att de har gjort något gott för det. Då kommer det i varje fall. Social kompetens behöver inte. Istället får du samhörighet mot himlen. Och det är långt, långt mycket bättre. Ge det bara till tåls, så kommer det. Jesus lever. Och han är exakt densamme idag som vi läser om här. Det skiljer ingenting. I Jesu namn. Amen.